Protesterna i Iran vill inte lägga sig. Raseriet som blossade upp efter att unga Mahsa Jina Amini dog som följd av moralpolisens behandling fortsätter på 11:e dygnet. Ginas brott, hennes slöja satt slarvigt och en lock av håret syntes. Det som nu händer i Iran är stort och det är annorlunda för det handlar om kvinnor. Det är kvinnor som protesterar, också en del män, och de protesterar för kvinnor. Men leder det här någon vart annat än rakt i fängelse? Det här ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och jag säger hej till dig, Rusve Parsi.
Hej.
Du är programchef för Mellanöstern och Nordafrika vid Svenska utrikespolitiska institutet och du kan Iran som din egen bakficka. Välkommen till nyhetspodden.
Tack så mycket.
Jag tror det är första gången du är med faktiskt här.
Ja.
Rusbe, hur ofta händer det i Iran att man drar ut på gatorna för att försvara kvinnors rättigheter?
Ja, man kan väl säga så här att i Iran så drar man ut på gatorna lite titt som tätt i meningen lokala protester för allt möjligt. Men oftast så rör det sig då om ekonomiska frågor eller någon lokal händelse. Det här är som du säger kanske första gången där kvinnors rättigheter är front and center. Det här är liksom huvudfrågan. Sen har den i sin tur då triggat alla andra typer av klagomål som människor ofta har just på den islamiska republiken.
Mm. De bilder som vi har sett från de här protesterna i Iran nu under den senaste veckan, vi har sett bilder på kvinnor som dansar på gatorna. De tar av sig slöjan, de bränner den och låter håret flyga fritt mitt framför ögonen på kravallpolisen. Och inte bara det här, många kvinnor har också klippt av sig håret i protest. Varför klipper de av sig håret?
Ja, men jag tror de gör det för att på något vis, vad ska vi säga, visa på det absurda i att deras hår skulle vara så farligt så att det ständigt måste täckas. Mm. Det är det som någonstans det hela bottnar i. Va? Det vill säga att kvinnors kroppar måste regleras i det offentliga därför att de på något vis då är farliga, alternativt att mycket av samhällsmoralen verkar på något vis stå och falla med hur mycket kvinnor visar sina kroppar.
Just nu finns det ju inte riktigt några tillförlitliga uppgifter kring hur många som möjligtvis har dödats, skadats eller gripits under den här senaste veckan. Men allt som de här protesterande kvinnorna gör känns som något otroligt farligt att göra i Iran. Vad trotsar de här kvinnorna med det vad de gör egentligen?
De trotsar ju så att säga lagen och framförallt statens vilja och behov att visa att den kontrollerar det offentliga utrymmet. Så de kan bli arresterade, bötfällda, satta i fängelse och som i fallet med Mahsa Amini tyvärr till och med bli dödade. Så att de riskerar i det avseendet väldigt mycket, framförallt just nu därför att läget är politiskt otroligt spänt.
Mm. Och bakgrunden till allt det här är ju just Mahsa Amini och det att hon dog efter att sedlighetspolisen grep henne för att hennes hijab satt då inte korrekt. Sedlighetspolisen eller moralpolisen, vilket deras ska jag egentligen kalla det?
Jag tror sedlighetspolisen är faktiskt bättre.
Just det, då ska jag göra det. Sedlighetspolisen menar ju då att hon har dött av en hjärtattack i häktet. Men det finns vittnen som säger att hon har setts blivit slagen och skadad redan när hon greps. Och att det då eventuellt skulle handla om att hon har helt enkelt misshandlats till döds av den här sedlighetspolisen. Vad är det här för moralregler och vad är det här för en sedlighetspolis egentligen? Styr de
till... Ja, man kan säga så här att de är ju en del av statens många olika organisationer för att upprätthålla ordning i det offentliga, i samhället. Mm. Och för den här staten, på grund av dess ideologiska liksom, karaktär, så är också detta med sedlighet inte bara en allmän fråga, utan det är en huvudfråga. Hur ska folk klä sig? Hur ska de bete sig i det offentliga? Och det är då därför att staten hävdar att de utövar religion, islam, på ett särskilt bra sätt till allas så att säga, uppbygglighet.
Mm.
Och det gör då att den här typen av frågor blir viktiga på ett helt annat sätt. Och det går då tillbaka till revolutionen.
Mm.
Sen är själva idén om att, som man brukar säga, att förbjuda det onda och uppmuntra det goda, det går tillbaka till en vers i Koranen. Så det är så att säga en allmän moralisk, vad ska man säga, appellering att man ska liksom verka i samhället för det moraliskt goda. Men i det här fallet så blir det ju något helt annat av det hela.
Är alla överens på något sätt om vad det där moraliska goda då är?
Nej, inte på det viset som staten tänker sig. Mm. Så den här versen i Koranen, den är ju så att säga rättesnöret om man så vill, eller vägledande för liknande organisationer lite varstans. Men här är ju problemet att staten lever fortfarande i en bild av Iran som om det vore 1982, då den religiösa så att säga, glöden och den revolutionära religiösa glöden var väldigt stark. Men det är inte det samhälle Iran är idag. Alltså en majoritet av Irans befolkning är födda efter revolutionen. Det här är generationer som är allt mer fjärmade från vad revolutionen påstod att den skulle uppfylla och infria, som den inte har gjort. Så att det handlar någonstans om att det här är ett samhälle som är postrevolutionärt, men det är en stat som försöker med våld och hugg och slag på något vis få dem att fortfarande leva i den här fantasin som den själv hävdar i verklighet.
Mm. Moralpolisen, får den göra så här som den nu har gjort med Mahsa Amini?
Nej, egentligen inte. Jag menar, det är ju ett brott oavsett. Problemet med Iran kan man säga två saker. Det ena är att ansvarsutkrävande är någonting som den här staten är usel på när det kommer till sig själv. Det vill säga det är svårt att få rätt mot den. Och det är svårt att få den att verkligen gå till botten med övergrepp eller misstänkt övergrepp som den själv anklagas för. Det är det ena. Det andra är att det här är ett system där lagen är en sak och praxis ibland eller ofta är väldigt annorlunda. Det vill säga, går vi tillbaka till den iranska författningen så har du demonstrationsrätt och diverse andra rättigheter som alla medborgare ska kunna åtnjuta. Men det är inte så det ser ut i verkligheten. Så att det är ju också någonstans inte en fråga bara om vad som står i lagboken att de får och inte får göra, utan det har ju snarare att göra med den politiska atmosfären och de olika grupperna inom den politiska eliten som just då råkar styra och vad de ger för domvärjo till den här typen av grupper. Och det är därför vi också får en sorts, om så vill, inkonsekvent praxis. Det vill säga, samtidigt som hon haffas så springer det ju runt hur många kvinnor som helst med dålig hijab.
Mm.
Och det är därför att staten kan ju inte iscensätta sitt regelverk till 100%. Det är omöjligt. Det skulle krävas liksom polisstyrkor av helt omöjliga mängder. Och ibland så släpper själv staten på sin praxis. Det vill säga, ibland den ser genom fingrarna för att den vare sig vill, orkar eller vid det tillfället behöver markera sin auktoritet. Och sen så får vi en konservativ president som vi har nu. Alternativt, de konservativa vill undergräva en reformistisk president. Och då helt plötsligt så gör man razzior till höger och vänster och haffar människor. Så att där finns också så att säga både ett andrum men också ett problem. Det vill säga, eftersom det är inkonsekvent så kan det ibland vara lättare än vad man annars tänker sig att gå runt utan slöja, nästan. Men å andra sidan, när då staten bestämmer sig för att göra verklighet om lagen i dess fulla utsträckning, då blir det plötsligt olidligt.
Mm. Jag måste ställa den här frågan i det här skedet. Är de här protesterna som nu pågår en ren kvinnorörelse mot kvinnoförtryck? Du var lite inne på det där när vi började prata att det kanske handlar om något annat också, ett bredare samhällsmissnöje.
Jag tror det är både och. Alltså dels är det att kvinnor har som sagt varit aktiva politiskt i Iran i över 100 års tid och kämpat för sina egna rättigheter och förändringar i samhället i stort. Så att Irans kvinnor har så att säga en historia av politisk aktivism som sträcker sig långt, långt bak i tiden.
Mm.
Så det här är inget nytt påfund för deras del. Och sen med varje ny generation så tillförs det både energi och frustration i att situationen inte förändras. Så den aspekten finns där. Kvinnorna var också instrumentella i den typen av platt organisation som gjorde valrörelsen och protesterna efter valet 2009 möjliga. De har också försökt och kommit rätt långt i att ändå, trots alla hinder från säkerhetspolisen, att organisera sig för att samla underskrifter för att förändra den iranska författningen där kvinnor är diskriminerade enligt grundlagen.
Mm.
Så att det där är ingenting nytt. Vad som händer nu är ju att alla andra problem som ackumulerats de senaste 20 åren i termer av ekonomi, socialpolitik etc. Allt det där samlas och just nu den här gången så var det här som blev triggen.
Mm. Skulle det här kunna vara det uppror som leder till något mer varaktigt? Någon slags förändring i Iran?
Ja, det kan vi ju alla lite till mans hoppas. Kruxet är ju att det är väldigt svårt att avgöra i förhand vilken av de här dropparna som urholkar stenen så mycket så att någonting förändras.
Mm.
Det vill säga att vad som är sannolikast om man ska vara lite kallhamrad, det är ju att om staten är någorlunda smart så gör den nu eftergiften när det kommer till moralpolisens beteende och praxis.
Mm.
Det vill säga hur mycket de syns på gatorna, vad de har för sig och så vidare. Det politiskt för den själv en mycket mer grannlaga och komplicerad uppgift att ändra lagen. Därför då måste ju de delarna av det politiska etablissemanget som vill gå den vägen vara beredda att betala ett politiskt pris och riskera sin egen position gentemot de som är religiöst konservativa och de mer säkerhetsparanoida som egentligen kanske inte struntar i slöja, men de vill inte att principen människor genom demonstrationer ska ändra politiken ska så att säga, få fotfäste.
Mm. Hittills har ju de myndigheterna inte lyckats stoppa de här protesterna som nu pågår för 11:e dagen i rad, och inte heller har man publicerat någon officiell dödsorsak, det vill säga vad dog Mahsen Amini verkligen av. Irans president Raisi har också sagt att protesterna kommer att bemötas strängt. Vad är din bedömning? Hur kommer myndigheterna att hantera det här?
Ja, tyvärr är det så att om vi går tillbaka till föregående erfarenheter så kommer de ju förr eller senare att tröttna på att inte kunna kontrollera gatorna och ta i ordentligt med hårdhandskarna, alltså ännu mer än vad de har gjort hittills. Så det är den överhängande risken. Ett mer optimistiskt scenario vore just att de inser att enda sättet att återfå kontrollen, det är inte bara genom att visa vem som sitter på vapnen utan också genom att göra vissa typer av eftergifter.
Mm.
Sen är det en annan femma om de eftergifterna räcker. Därför problemet, alltså dynamiken, den, vad ska vi kalla det för, den nästan hegelianska dialektiken i den här typen av grejer är ju reaktion mot reaktion. Det vill säga, ju mer folk slås blodigt, desto radikalare blir de. Och det innebär att även om de gör vissa eftergifter imorgon så är det inte säkert att alla kommer gå hem.
Mm.
Eftersom vi inte heller har att göra med en proteströrelse i ordets mening, en social rörelse, och så efterligen, alltså så vet jag vet, så vet de bedömare jag följer och andra, så finns det ju ingen organisation bakom det här.
Om det bara är allmän ilska?
Ja, det är ju mer än allmän ilska, men som sagt, att ta steget från att vara djupt frustrerad och ha en legitim räcka med klagomål till att kunna skapa någonting som är där folk, man kan lita på att folk går ut på gatorna dag ut och dag in och riskerar sina liv och sina uppehällen. De flesta måste ändå jobba, etc. etc. Det är det som alltid är utmaningen när en proteströrelse ska bli till en politisk rörelse som kan, så att säga, någon sorts utnötningskrig tvinga staten till strukturella eftergifter.
Vad är det då som skulle behövas för att de här protesterna verkligen skulle leda till någon förändring, kanske då främst för kvinnor?
Ja, om det ska vara en förändring som är mer beständig och mer så att säga, lagstadgad än bara praxis lättas, Då krävs det ju att delar av det politiska etablissemanget kommer med någon sorts kompromiss, med någon sorts lösning där man gör de här eftergifterna och så att säga sanktionerar dem i lag på ett sätt. Och för att kunna göra det så måste de då övervinna de andra delarna av den politiska eliten som är synnerligen skeptisk eller avvokt inställda. Mm. Och det här är ju ett problem i den här politiska eliten generellt. Det här gäller relationen till USA, kärnteknikavtal, etc. etc. Så det finns ju en räcka av frågor där de inte är överens. Och det problemet är att de konservativa sitter på nästan alla maktmedel och instruktioner idag. Och de har ju egentligen ingen vision. Jag brukar säga att de påminner lite grann om det östtyska politiska eliten på 80-talet. De har ingen vision för Iran. De är bara medvetna om vad de är emot. Och att de kan organisera första maj-demonstrationer. Det är ju inte liksom... Med det kommer man ingen vart.
Mm. Har det alltså någon betydelse för regimen i Iran att det har varit starka reaktioner utanför landet nu på de här händelserna i helgen, att det har ordnat stöddemonstrationer bland annat i London, Paris, Stockholm och Helsingfors?
Jag tror att för dem som är avvokt inställda och fientligt inställda mot allt som kommer från väst så är det bara en bekräftelse på att de är maskopi, det här är någon sorts statskuppsförsök, bla bla bla. Men det är klart, för alla andra så är det viktigt, de som protesterar, så är det viktigt att världen ser vad som händer med dem och att de protesterar och att de vill något annat.
Det har förekommit mängder av protestvågor i Iran mot de konservativa styrena genom åren, men sist och slutligen hade inte riktigt lett någon vart. Så också med denna, eller?
Ja, alltså det är lätt att vara pessimistisk om man säger så. Samtidigt är det så att för varje gång detta sker så urholkas statens auktoritet och legitimitet. Så det är frågan om tillräckligt många i den här politiska eliten inser detta och inser att de måste själva svänga på någonting. Eller om de tänker bara helt enkelt ihärda tills det inte håller längre.
Slöjan då, hijaben, den som nu är den stora symbolen i de här protesterna. Den kommer att fortsätta att sitta på, eller?
Ja, alltså det finns ju de i Iran som har den på sig frivilligt. Så den kommer ju alltid finnas där. Så vill inte de då i sin tur i någon situation skulle utsättas för motsatt tvång att inte få på sig den som det var på 30-talet i Iran. Då den moderniserade shahen tvingade kvinnor att inte ha på sig den i det offentliga utrymmet. Men jag tror att de flesta kvinnor i Iran idag, de vill inte ha på sig en slöja. Det innebär inte att de inte är religiösa, det är bara att de ser inte det som en viktig del av sin religiositet. Men framförallt så vill de få bestämma själva. Och jag tror att ser vi hur det har gått jämfört med vad som var en dålig hijab för 20 år sedan och vad som är en dålig hijab idag, så är det som är en dålig hijab idag, det fanns inte ens på kartan för 20 år sedan. Då var det att visa lugg som var dålig hijab. Idag handlar det bara om att den ska sitta någonstans på huvudet. Så att den är, med tiden så har ju folk ständigt centimeter för centimeter försökt att återta kontrollen över sina egna kroppar, kvinnorna alltså. Och då kan man säga att det här är en backlash, men jag tror inte att det är en backlash från statens sida som har någon framtid för sig.
Rouzbeh Parsi, stort tack för de här insikterna.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniker idag Staffan Sundqvist. Fortsätt lyssna på oss.